Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Idag ska vi fokusera på tredje omgången. Vi ska prata om veckans replik som Malmö FF stod för. Veckans två krislag, ni kan säkert räkna ut vilka. Vi tittar på kaosmatchen AIK-Sirius och de två möjligen oväntade serieledarna Djurgården och Häcken. Men först, veckans spaning. Har du någon, Per?
Nej, men jag har hört att du har en så jag lämnar en varm hand över det till dig.
Vad bra. Jag tar... min utgångspunkt i Falkenberg-Häcken där Alexander Jeremejeff får ett gult kort för filmning. Och den här situationen påminner ju väldigt mycket om en situation som också drabbade Häcken då i Svenska Cupen när Paulinho fick gult kort för filmning. Det här gula kortet överprövades av Häcken och drogs bort. Och jag ser en liten trend här i att domarna är väldigt snabba på att ta fram det gula kortet när de tror att spelare filmar. Det finns liksom inget mellanläge mellan att inte blåsa straff och att ge gult kort för filmning. Och om vi fokuserar på den här situationen med Jeremejeff mot Falkenbergs försvararen som jag inte minns vem fan det var nu, så kommer det ut ett ben framför Jeremejeff i den riktning han är på väg. Han söker alltså inte upp benet. Han måste göra en aktivt agerande för att komma över det här benet, men han ramlar på det. Och då tycker inte jag att man kan säga att man filmar. Jag säger inte att domaren måste i de här lägena blåsa straff. Det är en annan diskussion, men det kan aldrig någonsin vara en filmning. Så att det här är en likadan situation egentligen som Paulinho. Nu fick ju Paulinho-situationen mycket större konsekvenser. Och det var därför Häcken, eftersom det fanns i botten, de valde att överklaga. Men jag hörde faktiskt av mig till Sonny Karlsson i Häcken och frågade om de rent principiellt även liksom skulle överklaga detta också. Och då svarade Sonny: vi diskuterar detta just nu. I Palle, Paulinho då. I Palles fall var det två felaktiga gula och därmed utvisning och avstängning. Om vi överklagar denna så får vi garanterat inte igenom den, även om den är felaktig. För då får de mycket att göra med alla filmer som alla kommer skicka in vid felaktiga beslut. Men i princip så kanske vi borde. Samtidigt måste vi låta domaren få döma. Vi får se hur vi gör. Oavsett vad Häcken kommer fram till så har ni då bakgrunden där. Och jag tyckte vid det läget att okej, det är bra för den principiella diskussionen att de överklagar. Men sen så kom det en liknande situation i Malmö FF Östersund när Aiesh är det som går mot Rasmus Bengtsson. Och det är liksom också ett ben där och han gör liksom ett svandyk för att komma över det. Och den situationen släpper ju Johannesson, det är Stefan Johannesson, domarbasen som är domare den matchen. Och han släpper ju den situationen utan att dela ut ett gult kort till Aiesh. Och det blir inte straff. Och det är precis så jag tycker att domarna ska agera. Det behöver liksom inte gå till extrem i varenda fall att man ska upp med gula kortet för filmning. För jag tror det är det som har hänt. Här ska domarna sätta hårt mot hårt för filmningar och så delar de ut massa gula kort i onödan. Utan man kan helt enkelt som Johannesson göra, sätta ner foten genom att visa att det finns ett mellanläge. Min spaning går ut på att domarbasen Johannesson satte ner foten genom att visa hur det ska gå till.
Men jag har ytterligare ett exempel då, Benjamin Nygren igår mot Djurgården. Jag tycker nog att det kanske är straff när han tar sig förbi tunnlar Erik Johansson. Och Erik Johansson, jag tycker inte han står helt still, jag tycker han gör någon liten rörelse för att stoppa Benjamin Nygren. Så det skulle kunna vara straff, men domaren blåser inte straff. Och han ger inte heller gult kort för filmning. Så att
jag vet, kanske rätta till sig.
Exakt, så jag säger, nu har vi två exempel där på när domarna har skött det på ett bra sätt, så jag ser kanske inte det enorma problemet än så länge.
Men det är bra, men då har vi i alla fall hjälpt till att förstärka den här signalen att sluta och vifta med det gula kortet direkt. Alltså, släpp gärna straffen, men det behöver inte nödvändigtvis vara en filmning. Det finns ett mellanläge och då kanske hela den här saken har rättat ut sig av sig själv och då behöver Häcken inte heller överklaga så att domarna får massa onödig administration på det. Så har vi liksom hjälpt den här svenska fotbollen ett litet steg framåt i sina processer genom den här spaningen, ifall det nu är någon som lyssnar på podden. Men det vet vi att det är. Det om det, Per. Över till veckans ämnen och där börjar vi med veckans replik, för att vi har ju en liten tradition här att vi pekar ut begynnande kriser i olika lag och vi pekar ut en kris i IFK Göteborg. De svarade med 3-0 mot Elfsborg. Veckan efter så pekade vi ut en kris i Malmö FF och de svarade med 2-0 mot Östersund. Så att de var bra på att replikera mot oss.
Exakt, vi är ena rama Marx och Myrdal, Gunnar Myrdal, som hittar olika kriser i olika sammanhang. Det tycker jag är trevligt.
Tveksamt om våra lyssnare känner igen den referensen, men det kanske fanns någon där ute i alla fall.
Det tror jag.
Jag såg Malmö FF Östersund, jag såg och jag skrev krönika om den, och jag har en ganska klar bild av vad det Malmö FF gör bra i den matchen, och det är att de drar upp tempot. När de inte kan dra upp tempot genom ett eget passningsspel, eftersom Östersund slår ut Fouad Bachirou ur uppspelsfasen, ja, då går de helt enkelt över till plan B, vilket är att lägga en lite längre boll på utsidan av Östersunds trebackslinje. Där finns nästan alltid en yta. Sen går man fullt med folk i djupled. Får man inte tag på bollen, då sätter man igång ett enormt pressspel istället, som just Bachirou driver väldigt framgångsrikt. På det sättet så håller man upp ett högt tempo, och det är ju egentligen Malmös stora kvalitet, att de har fler spelare än alla andra allsvenska lag, skulle jag säga, som klarar att agera i ett högt tempo. Och så länge matcherna håller ett högt tempo, ja, då kommer Malmö FF vara lite bättre än sina motståndare. Och det är precis vad de gör i den här matchen. Och vi hade ju en diskussion innan huruvida det bara var en tidsfråga innan det här skulle komma fullt ut, eller om det fanns en systematisk nonchalans i Malmö. Jag vet inte om jag har något klart och tydligt svar på det egentligen, men det jag ser i den här matchen är ju att om Malmö gör det här jobbet, vilket ju är enklare för dem med 14 000 på läktarna, solen sken över stadion och allt det här, det är lättare att göra det här, hålla uppe det här tempot och driva sig själva till det, för det är ju de själva som är sin största motståndare egentligen i detta. De själva som måste driva upp tempot, för motståndarna försöker ju ta ner tempot, för att då är ju lagen mer jämbördig. Och det är ju svårare för dem att göra det uppe på konstgräset i Sundsvall än vad det är hemma på gräsmattan på stadion.
Två saker om det. Ett, då är jag ganska nöjd med att jag höll mig lugn förra omgången när jag sa att det bara var en tidsfråga innan Malmö skulle hitta rätt, för att de hade ett bra spel mot Sundsvall och att resultatet där var något orättvist, så kan jag inte säga så mycket om insatsen. Två, jag har läst lite överallt då att många som har lyft fram Marcus Rosenberg som den absolut tydligaste faktorn för att de är bra igen. Jag såg inte så mycket av matchen själv, jag såg det bara lite efterhand. Men det är ju ofta man drar den, ofta drar ju folk den åsikten då att han kom in och vände allting som en frälsare. Och är det för enkelspåret, menar du?
Ja, alltså han är ju den enskilt bästa spelaren i Malmö FF. Både liksom vad man kan se med blotta ögat och vad jag har tittat mig till statistiskt. Då har ju han liksom högst index, och tittar du i protokollet så har han ju en assist och ett mål. Så att det är klart att på det sättet är han ju det. Men jag skulle mer säga att detta är en klassisk laginsats än att det är Rosenberg. Sen är det möjligt att det finns någonting som jag inte vet och som inte riktigt går att se, att det är Rosenbergs blotta närvaro och attityd som driver Malmö att spela med liksom, och vara så konsekventa i att dra upp tempot. Det är möjligt att han betyder så mycket för det här laget så att han genom att bara vara på plan så blir det en följdeffekt, och att han liksom driver på sina medspelare och så vidare. Det vet ju inte jag, det kan inte jag svara på. Är det så är han ju helt fundamental. Men jag tror att Malmö hade vunnit den här matchen även med en annan anfallare än Marcus Rosenberg om alla andra spelare hade gjort exakt samma sak som de gör.
Igår såg jag ju dig sitta helt uppslukad i Instat, vilket för all del inte är ovanligt i det här ryska analysföretaget där Laul hämtar all sin information. Det är mycket av den i alla fall. Och då såg jag dig sitta och slita ditt hår på huvudet angående vem som var bäst av Bachirou och Christiansen. Mm. Först kände du att det är såklart att Christiansen är bäst. Varför hylla båda tränarna Bachirou efter matchen? Men sen när du gick igenom statistiken så verkade det som att du hade kommit till insikt att det var det bäst kompletterande innemifältsparet i allsvenskan. Eller?
Ja, i alla fall i den här omgången kan vi definitivt säga så. Nej, men det var faktiskt ganska intressant, för att vi hade ju reporter på plats på matchen, våra vän och kollega Johan Flink då, som alltid gör ett hästjobb ute på de skånska arenorna. Så att han hörde av sig till mig strax sina slutsignaler eftersom jag följde den här matchen på tv och frågade vilka liksom fem spelare ska vi ge högst betyg. Och jag hade ju AC då, Anders Christiansen, som jag inte som skulle ge högst men som skulle vara med bland de här fem då. Och han tog in mitt inspel, han gick på presskonferensen och lyssnade på tränarna, och där hyllade de Bachirou mer än Christiansen, och då var det han som fick fler poäng i Flinks betygssättning. Så att då kollade jag ju upp detta, och det var ju mycket intressant. Alltså, med boll är ju Anders Christiansen i den här matchen vida överlägsen Bachirou. Han har liksom fler aktioner med bollen, han har fler passningar, och han har fler, trots att han har fler passningar, så har han också fler passningar som går rätt. Han har fler svåra passningar, och egentligen allting med boll så är AC bättre. Och det beror ju liksom på då, som jag var inne på lite tidigare, att en av Östersunds deras matchplan är ju att stänga alla uppspel till Bachirou. Man ser ju det, han får inte bollen, han kommer inte in i spelet, särskilt inte i första halvlek. Men sen tittar man på den andra delen av fotbollen då, vad har han för stats på brytningar, och de mäter ju till och med pressspel och såna här grejer på Insta, och det kan du också koppla till tv-inslag. Du får liksom färdigklippta sekvenser, och det är ett oerhört pressspel han har, Bachirou. Alltså, jag förstår ju att tränarna efter, för de gillar ju sånt liksom. Han kallas ju allsvenskans Kanté ibland, och det visar han verkligen den här matchen. Det tänkte inte jag så himla mycket på, för den här matchen handlar ju inte egentligen så mycket om att Malmö skulle vara bra defensivt, utan mer offensivt, och mer sådana saker man tittar på. Så det där gick lite mig förbi. Men slutsatsen är ju att ja, Bachirou är lika bra i den här matchen som Anders Christiansen, även om de gör helt olika saker. Och den stora slutsatsen är att gud vad de kompletterar varandra bra.
I min värld är det ju allsvenskans två bästa inmittfältare, så att de borde komplettera varandra bra. Men jag tänkte, när jag kollade matchen mot Sundsvall, då var jag lite överraskad, för då var det ofta Christiansen som sjönk ner lågt i någon slags pivoterroll och fördelade boll, och Bachirou gjorde precis som Sarri tvingade Kanté göra i Chelsea senaste tiden, gå långt upp i banan och utgå från en högre position. Nu förstår det som att det var tvärtom, att Christiansen var lite högre upp och Bachirou var lite lägre ner, även om de såklart varierade. Det tycker i så fall jag är mycket bättre.
Ja, och det blev ju så sagt att alltså, det som Malmö gjorde bra här, det är ju lite det du är inne på. Det var att de, när de inser att en sak inte går, då får de förändra, och de förändrar under match, och de förändrar ju, tror jag, utan egentligen att det är... Och Rösle var väldigt aktiv liksom. Han driver ju på att de ska ha de här lite längre bollarna utanför Östersunds trea då. Och det är ju faktiskt något de förändrar. De försöker på ett sätt i början, det går inte riktigt, det är stängt, och då hittar de en annan lösning. Och precis som du är inne på liksom, så är det ju någonting de faktiskt ganska flexibla med.
Vill du börja?
Nej, kör.
Två sista grejer om den här matchen som jag undrar över, som jag vill fråga dig om. Uh-huh. Ett, jag är ju nöjd då nu med att nu när det är så många lag som kör tre mittbackar, så är jag väldigt glad över att de inte lastar det fullt med mittbackar, utan att de kör spelare som har ursprung i andra positioner.
Malmö FF,
i den rollen. Malmö gör det, många andra gör det också, men Malmö gör det både med Lewicki och Larsson, som Rösle var jättenöjd med. Det poängterade han flera gånger. Han var jättenöjd med hur bra de var i den rollen mot Giffarna, för de kanske inte var jättebra, så ville han ändå trycka på det. Och då lät han ju spela igen då mot ÖFK. Tycker du att det funkar bra?
Ja, alltså dels har de bra siffror enligt våra verktyg. Särskilt Larsson har jättehöga siffror. Jag tror han är högst efter Rosenberg till och med. Och Lewicki är ju faktiskt uppe och slår inlägg till Malmös första målchans där, när man ser vad det är de vill göra, kommer mycket folk i boxen och så här, och då är han ju Lewicki uppe och slår ett inlägg, och det är inte att han slår ett inlägg utanför straffområdet, han slår ju ett inlägg vid kortlinjen liksom, och då är han en av tre mittbackar. Så att jag skulle säga att i den här matchen i stora delar så spelar de med en mittback och en målvakt, och resten tittar ganska offensivt, och det vågar de göra för att de är så bra i sitt pressspel, för att de får inte de jobbiga situationerna emot sig. Östersund klarar inte utnyttja att Malmö går upp med så mycket folk, förutom en kvart i början av andra halvlek, då Malmö går ner sig i pressspelet och man ser att då klarar Östersund med att spela sig igenom.
Nummer två, är Thomas Isherwood den mest oestetiska allsvenska spelaren sen Fredrik Jensen? Och då säger jag det med all kärlek.
Ja, men han ser ju ut så. Jag tror att jag i min krönika jämförde han med Ivan Drago i Rocky 4 liksom. Han ser ut som en boxare, en riktig slugger, men han räddar en boll på mållinjen, och då ser man att han rör sig både atletiskt och överraskande smidigt. Men det är ju också vad boxare gör. De kan ju se lite grovhuggna ut, men de har ju liksom fina fötter.
Man brukar prata om spelare med låg tyngdpunkt. Isherwood har så hög tyngdpunkt, så han konstant måste ha vikta knä när han spelar. Jag har aldrig sett någon som lutar så mycket framåt när han spelar i tiden, för att kunna se bollen och vara på rätt nivå med spelet. Det är imponerande.
Ja, han löser ju faktiskt de flesta situationerna. Jag ska säga en grej om Malmö också, för det har gnagt i mig. Jag lyssnade på en annan podd där, det gör jag nog kanske inte om på ett tag igen, men det var fyra snubbar som liksom satt och spekulerade om allsvenskan.
Istället för två då?
Och sådär.
Istället för två snubbar. Mm.
Och de kunde inte förstå Malmö FF strategi eller vad Malmö FF är bra på eller varför Malmö FF inte har kommit längre som de uttryckte det. Och jag förstår att man kan ha det som en invändning och som en diskussionsutgångspunkt, men att liksom inte förstå att Malmö FF har värvat ihop ett stort antal spelare som klarar att vara effektiva och att agera i ett högt tempo, vilket ju ofta är det som avgör fotbollsmatcher. Att liksom inte, att inte se det, att hela tiden utgå från att man måste liksom ha en spelidé som alltid går ut på att ha ett extremt stort bollinnehav och slå ut sin motståndare på det här så kallat nya sättet då. Det är ju bara en metod, det är ju inte nödvändigtvis en väg till framgång att vara GIF Sundsvall. GIF Sundsvall gör det jättebra, men inte nödvändigtvis en väg till framgång. Vad som är en väg till framgång, det är att ha spelare som kan agera i ett högre tempo och är mycket effektivare i straffområdet. Det kommer alltid, hur fotbollen än ser ut, vara en väg till framgång. Och att man liksom trycker in fyra man i en studio utan att överhuvudtaget kunna lyfta det perspektivet, det förvånade mig till Malmö kring Malmö FF. Jag hoppas att de såg matchen mot Östersund och ser vad det är Malmö gör när Malmö är bra. För att om Malmö fortsätter att driva sig till det här tempot, då är det inga andra lag som kommer hänga med. Och då kan man klaga hur mycket man vill på Daniel Andersson och Uwe Rössler. Men jag tror att det är de som är mer rätt på det.
Ja, då lämnar vi Malmö där, va?
Det tycker jag absolut att vi gör. Och vi har ju en annan stående programpunkt här, som sagt då, veckans krislag. Och den här gången är de två stycken, skulle jag säga. Vilka?
Ja, vi sa ju det i slutet på förra podden att det var väl 6-7 lag som var tvungna att vinna sina matcher. Två stycken misslyckades, IFK Norrköping och Hammarby.
Mm.
Så det är väl de då?
Ja, det är mycket riktigt. De har alltså skrapat ihop här nu på den här inledningen då 2 poäng vardera. Och du sa att de måste vinna redan nu. Ja, nu hamnar de hamnar ju hela tiden i det här läget att de då måste vinna. Och det blir jobbigt förr eller senare. Vi kan börja med IFK Norrköping, eftersom IFK Norrköping var först ut mot Kalmar FF. Och jag skulle säga att det är nästan provocerande att titta på IFK Norrköping när de kliver in på guldfågen här då mot Kalmar. Ett på pappret sämre lag. IFK Norrköping kommer från en match mot AIK där de liksom har forsat fram och hyllats av alla för sin första halvlek. Och det finns liksom inte tillstymmelse till det här spelet. De försöker liksom inte ens spela så. De försöker inte ens hitta passningarna igenom Kalmars lagdelar, känns det som. Utan de uppträder nästan uppgivet, som om de längtar hem till sin drypande konstgräsmatta. Och det blir nästan provocerande att de inte ens försöker göra det de är så himla bra på hemma på sin hemmaplan.
Så här, jag missade den här matchen, för jag satt med en kompis och kollade på Lokets bästa på YouTube och Lennart Svan med blåsningen från 90-talet. Jag vet inte varför, men vi gjorde det i alla fall. Så jag missade matchen och bara sett lite i efterhand. Och då,
du har ett mycket svagt, ja, en mycket svag fritid när du känner att du måste se Lokets bästa.
Ja, det var, jag vet inte, men i alla fall då, jag försökt tillvinna mig information om det här i efterhand. Jag känner mig så här, att jag fattar vad du menar, att det är provocerande när man inte kan hantera vanligt gräs, riktigt gräs, på samma sätt som konstgräs. Magkänslan där är ju att döma ut det fullständigt som dåraktigt. Å andra sidan spelas det ju mycket många fler matcher på konstgräs jämfört med normalt gräs numera. Så att det är ju inte rimligt rent statistiskt att utgå från att man ska vara som allra bäst på konstgräs, eftersom de har många fler matcher där. Men såklart så är det ju ett stort misslyckande om man inte lyckas upprätthålla tempo och en så att säga pulsering i matchen även på gräs. Överraskande
men,
också.
Men alla lag är ju inte riktigt så här svaga på gräs då. Vi kommer komma in på Hammarby senare, och nu förlorar de visserligen sin match mot Helsingborg då, så de kanske är ett dåligt exempel. Men de är ju inte, där är ju inte skillnaden lika uppenbar. De klarar ändå att göra det de ska göra. IFK Norrköping är så oerhört, det blir sån väldig skillnad. Det är det jag tänker på. Och det känns heller inte som att de riktigt försöker ens göra samma saker. De abdikerar i förväg. De går in med inställning. Vi kan inte spela den fotboll vi vill spela på gräs.
Samtidigt så när jag kollade på highlightsen så ser det ut som att de snickrade fram ett antal anfall ändå som var positiva och som var som stank IFK Norrköping även på konstgräs, eller?
Ja, absolut. De har ett, jag skulle säga att de har ett egentligen, och det är inför deras mål i början av andra halvlek. Då har de ett längre anfall, jättefint anfall där de får liksom positionsväxlingar och Tern kommer att ta en bra djupledslöpning och skapar yta och de får med Thorarinsson i spelet som de inte hade i första halvlek och så har de rört sig så att Kalmar har tappat bort sig och de hittar en jättefint inspel till Jordan Larsson som tar en fin första touch och så det är det jag menar, de kan ju men det är som att de inte vill göra det. Det är som att de inte orkar göra det. Det är som att de inte tror på det. Och det är där jag menar att skillnaden blir närmast provocerande stor. För att det enda man kan förklara det med i så fall är just underlaget. Det finns ingen annat sätt att förklara varför det är så himla stor skillnad.
Vilka klarar sig bäst då i Peking?
Jag skulle säga att Ian Smith och Jordan Larsson tätt följd av Tern var de tre som hanterade det bäst. Eller i alla fall, jag skulle säga att Ian Smith och Jordan Larsson kom dit med en inställning att fan, det är ju roligt att spela fotboll här också. De ville någonting. Mm. De stack ut.
Men det var ju, de fick ju till det med sina tre mittbackar senast mot Norrköping, eller mot AIK, på ett sätt som jag tyckte var väldigt bra i uppspelsfasen jämfört med matchen mot Helsingborg. Var de tillbaka i gamla Helsingborgs synder då mot Kalmar?
Inte så att de slår fruktansvärt, för där vill jag minnas att problemet var att de slog väldigt mycket felpassningar. Men då ska man komma ihåg att Helsingborg, och det vet vi ju nu efter vi har sett dem i några fler matcher, de är oerhört smarta i sitt pressspel. Det är fan inte lätt. Och det Helsingborg gjorde väldigt bra mot Hammarby nu som vi kommer in på, och jag antar att de gjorde väldigt bra mot Norrköping också, det är att de är så smarta i när de går upp i press. Det är som att de luktar sig till en dålig första touch, och när den kommer då sätter de pressen. Så fort liksom motståndaren inte får en helt perfekt första touch när de tar emot bollen, då går de stenhårt på det. De värderar det där jävligt bra, så de lyckas stressa sina motståndare väldigt mycket. Jag antar att det kan förklara varför passningsspelet var dåligt från Norrköpings sida.
Ja, exakt.
Men jag skulle absolut inte säga i den här matchen att det på något vis sticker ut. Vare sig att backlinjen sticker ut som dålig i offensiv då, i speluppbyggnadsfasen eller i det defensiva spelet, utan den är väl helt okej. Okay. Det är bara det att de agerar ju nästan på en 5+-nivå hemma mot AIK när de liksom hittar den raka bollen rakt igen, som skär rakt igenom motståndarnas stenhård passning, tar emot den, kommer med rörelserna rätt och så. Men de här rörelserna och de här spelalternativen skapar de ju inte. Det blir ju inte det när det liksom är två spelare som ser intresserade ut i Ian Smith och Jordan Larsson, och resten verkar längta hem till Norrköping.
Du menar att det är kanske en mental sak snarare än en färdighetsfråga?
Ja, jag tror att de skulle kunna spela mycket bättre, men att det blir ett mentalt problem att de är på ett annat underlag, och det är det som gör det provocerande. De får väl försöka i alla fall.
Jag tänkte fråga en sak om Kalmar också. 2-2-målet är det Zach Pegide som slår fram en volley till Papadiouf som lobbar in den på volley också.
Ja, det är
ett av de vackraste slumpmålen man sett då.
Ja, det var inte så att det var någon systematik i det, att de hade haft ett par tre liknande situationer där de lirar fram varandra på volley och tar den på volley och placerar den mot bort. Det var inte så att de hade haft någon sån anfall tidigare.
Alltså oerhört koordinerat ut.
Det Kalmar gör som är bra, det är ju att Kalmar är fysiska. De plockar bollen ganska så enkelt av Norrköping vid de tillfällena de får upp den. Och Norrköping försöker sätta en återerövringspress. Kalmar är bra på kortpassningsspel på små ytor. Man hittar ofta då kanske Rasmus Elm som kan sätta en lång boll ut på någon av kanterna. Eller man kan ge den till Romario som kan vinna väldigt mycket mark med bollen längs fötterna. Så att där får de i Norrköping att jaga hemåt istället för framåt då. Och sen är det ett ganska klassiskt spel med inlägg då mot Papadiouf. Han har ju ett par avslut, så att på det sättet så fanns det väl en liten systematik i det, att man söker Papadiouf i luften i straffområdet, men det var ju mer traditionella inlägg, särskilt första halvlek då, som de skapade sina chanser på.
Om man ska ta en klyscha då, så var det nog ändå skönt för Kalmar att just Diouf gör mål. Han är ju känd som en av de minst effektiva anfallarna under 00-talet i Allsvenskan. Han gör jättemycket saker rätt och han gör jättemycket saker bra, men han har ju Han är ju konstant täppt i näsan när det gäller att lukta till sig riktiga målchanser, så det var ju skönt att han kanske fick göra ett.
Ja, det var det väl, och egentligen var den här matchen inget brott mot den regeln. För som sagt, han brände ju ett par tillfällen, eller kom liksom inte rätt till avsluten i första. Men sen är det ju liksom, det här är ju en match där man kan se de här tendenserna vi pratade om ganska tydligt i första halvlek. Sen gör Norrköping ett tidigt mål i andra, och sen så blir det ju mer ragga fotboll. Sen blir det inte så mycket strukturer, utan och sen så kommer matchen mot slutet, spelarna blir trötta och allt det här liksom, så att de liksom taktiska analyserna om varför matchen egentligen slutar 2-2, det blir väldigt mycket tillfälligheternas spel i andra halvlek, så som det ofta blir i fotboll. Det finns ju liksom en tendens när man analyserar matchen, man utgår liksom taktiskt från hur det ser ut i första halvlek, och sen är det lik förbannat liksom att spelare är trötta och det görs massa onödiga misstag som avgör det till slut, och lite så var det väl i den här matchen. Så att vi går väl vidare då till vårt, eller vi stannar lite vid Norrköping eftersom liksom rubriken på det här ändå är veckans krislag då. Så du såg ju inte den här matchen, men bedöm deras situation här nu då liksom. Hur illa är det för IFK Norrköping att ha inlett den här allsvenskan med 2 poäng när de andra lagen börjar varva upp?
Ja, jag sitter och funderar på det, hur pass illa det är och hur pass alarmistisk man kan vara efter 3 omgångar, men jag landar i att det är väldigt dåligt. Simon Thern har ju tryckt vid något tillfälle att vi förlorade ju bara, vad sa han, 2 eller 3 matcher förra året. Och då missade vi guld på grund av det, för att de hade en så pass bra och stark motståndare i AIK. Så jag tror att, ja, nej, det här är väldigt illa, och jag tror att det är många i truppen som är irriterade och besvikna.
Ja, och det tycker jag man märker, och jag funderar på om har de då rätt fokus på rätt saker, för de har gnällt en hel del. Först gnällde de på att AIK maskade, och det var ju för rimligen riktig kritik, och sen så gnällde de här nu då på underlaget, och sen så gnällde de förstås på att domaren blåste en straff mot dem också, som var en korkad beslut av Haksabanovic att gå in och ge domaren möjlighet att blåsa straff där. Det är en 50-50 duell, men domaren är bra placerad, så att det finns inget att klaga på där egentligen. Så att det känns som att, jag undrar om de har, jag menar, deras största problem är ju inget av det här. Deras största problem är att de har tagit 2 poäng på 3 matcher.
Ja, jag tycker att det är kanske lite orättvist att beskylla dem för att gnälla, särskilt som jag känner mig lite skyldig i sammanhanget. Det var ju jag som ställde frågan till Simon Thern efter matchen mot AIK. Hur ser du på AIKs sätt att låta spelet gå i stå i första halvlek, och då svarade han på den vad han tyckte om det, så att man vill ju ändå betona det, att det var faktiskt inte han som tog upp det, utan det var jag som ställde frågan, så att
Men vad lyssnarna inte vet i sammanhanget är ju att när jag sen följde upp det här med att Henrik Rydström la sig i diskussionen, så smög Simon Thern in på Twitter och gjorde liksom en tumme upp på de där artiklarna, så att ja då, han ville nog ha igång det där.
Ja, alltså han tyckte ju så, jag menar bara att det var inte han som själv aktivt gnällde om det, utan det var jag som ställde fråga om det.
Nej, jag förstår. Till protokollet. Men det som jag skulle säga då till det, att det är besvärligt med Norrköpings att de bara har 2 poäng, det är ju att när jag träffade Jens Gustafsson inför den här säsongen, så pratade han ganska mycket om att de tog fler poäng än de egentligen förtjänade i fjol. Att de måste bli ännu bättre, för att de fick en hel del gratis förra året som de inte kommer få gratis om de inte lyfter sig. Och mot den bakgrunden är det rätt tveksamt om det här faktiskt kan vara jävligt besvärligt för IFK Norrköping, för de har ju definitivt inte lyft sig.
Nej, de förlorade 3 matcher förra året, och de har redan förlorat men de har ju inte så råd att ha liksom många poängtapp till på det här sättet.
Så är det. Hammarby då, en liknande situation för dem, inte samma liksom höga förväntningar som på IFK Norrköping då, utifrån att Norrköping var 2 förra året, men jag tror att de själva liksom och fansen och allt så här, är det liksom det är ju ännu mer tryck på Hammarby att ha inlett så här poängmässigt svagt då. Jag skulle säga att i Hammarbys fall är det ju, det är inte riktigt rättvisande då, skulle jag säga, med 2 poäng. För de har faktiskt spelat bra i 2 av matcherna. Eller 2,5 av matcherna skulle jag säga. Jag tycker de är bra i en premiär mot Elfsborg. Det var en bra insats. Det var en jättebra insats i stora delar mot Kalmar. Så att där någonstans skulle de ju haft 4 poäng med normal utdelning. Och sen kommer de då till Helsingborg och göra en helt okej första halvlek. De är till och med lite bättre. Men deras avslutande 45 minuter är generalusla. Det är ju Hammarbys absolut sämsta halvlek av sex i den här allsvenskan. Så de har gjort en riktigt, riktigt dålig halvlek. Och trots att de bara har gjort en riktigt, riktigt dålig halvlek så har de bara 2 poäng. Så att det korrelerar inte riktigt där prestation med att de har fått så himla lite poäng. Men det spelar ju egentligen ingen roll, för jag menar nu lever de ju under trycket.
Får jag ställa ett par raka frågor till dig om matchen som du ska svara på?
Absolut.
1. Darijan Bojanic sattes ner på sittande mittfält trots att Bilbon har sagt att inte han tror att han är som bäst i den positionen. Hur gick det?
Det gick bra. Han var jättefin med boll, hittade jättefina lösningar, spelvändningar och passningar framåt i första halvlek. När Hammarby liksom vänder om från vänster till höger och hittar ut på Simon Sandberg eller Katja Niklic på högerkanten och kan komma till bra inläggslägen, så tycker jag att Bojanic överglänser självaste Jeppe Andersen i det spelet. Så att en jättebra första halvlek. I andra är han totalt osynlig. Ganska tidigt utbytt mot Tim Söderström var det, vill jag minnas. Och, men jag lägger inte det på Bojanic, utan det är ju en kollektiv kollaps mer eller mindre av Hammarby. De är ohyggligt usla i andra halvlek. Så att ja, du kan peka på vem som helst. Men Bojanic gör jättebra i första halvlek. Innan de då, det som händer i andra halvlek är att de frångår ju på många sätt sitt grundspel. Och det är ju beordrat från högsta ort. Det är ju Bilbon. Han säger ju till och med TV-intervjun att i andra halvlek ska vi vara med på motståndarnas planhalva. Vad bryr mig inte om hur bollen kommer dit. Alltså underförstått att skicka upp bollen liksom. Vi kan inte hålla på och spela med så hög risk på egen planhalva mot ett så pressskickligt lag som Helsingborg. För Helsingborg knuffar ju Hammarby längre och längre bak när Hammarby har bollen. Och det är ju ett bolltapp som leder till ett bolltapp utanför eget straffområde som leder till Helsingborgs första mål när de får en frispark där då, som Fanu sätter i stolpen och Abubakar slår in returen i ett hav av stillastående Hammarby-spelare. Så att de överdriver ju sitt passningsspel för mycket. Och jag vet inte om det är där i då, eftersom Bilbon egentligen inte vill ha Bojanic där kanske, att det finns någon slags underförstådd kritik mot honom i det att man överdriver passningsspelet. Men jag tycker liksom att det är inte Bojanic som spelar bakåt i så hög utsträckning. Det ska bli intressant att kolla när statistiken kommer, för den mäter även passningar fram och bak. Jag tycker det är Jeppe Andersen som oftast liksom inte vågar sätta den bollen framåt eller inte chansspelar mer liksom.
Om du jämför de två mittbacksparen i matchen, Holgersson och Granqvist mot Fällman och Solheim av alla människor, vilka var bäst då?
Nej, det är klart att Holgersson och Granqvist är mycket bättre, och jag menar, Solheim är ju nu en ytterback liksom, som har spelat både till vänster och som mittback, och det är klart att man ser ju i sekvenser att han inte hänger med. Han drar på sig ett gult kort i första halvlek, han ska ha ett till gult kort i andra halvlek, men slipper undan. Han river ner Rasmus Jönsson, det är ju därför Bilbon får byta ut honom och sätta in Odilon i startelvan igen då, den omdiskuterade Odilon som kom in och gjorde en mycket bättre insats än mot Kalmar, det ska sägas. Men men de har ju problem där i sin backlinje. Jag skulle vilja säga att det största problemet har de kanske väl på vänsterbacken egentligen, för att nu mötte Dennis Widgren en extremt formtoppad Mamadou Moro som ju liksom susade förbi honom gång på gång, och dessutom klarade att ta ett ganska stort defensivt ansvar och också var väldigt bra i pressspelet, men samtidigt hela tiden hota på högerkanten, och Widgren har ju inte skuggan av en chans att hänga med, och han var svag med bollen, Widgren också. Det är möjligt att han, eller det är ju inte bara möjligt, utan det är ju ett faktum att han inte har spelat tidigare i Allsvenskan den här säsongen. Så att han är ju inte matchfit kanske.
Han slår också fram bollen till Kjartansson. Fin boll. Även för det inte gör målet, så är det ändå ganska fin att den
är passning. Ja, det hade väl du och mig klarat att slå. Kanske inte med vänstern dock. Men jag tror ingen Hammarbyare stryper mig för att säga att Widgren såg jävligt, såg ut som en säkerhetsrisk helt enkelt.
Ja, men då är jag också nyfiken på firma Abubakari och Fanerud. Tycker du att de kompletterar varandra bra?
Ja, det tycker jag absolut. Alltså, det är ju gräs vi talar om, och det blir ett lite mer fysiskt spel, och Abubakari är ju stenhård i närkamperna, vinner väldigt mycket dueller där inne, och de är ju någonstans navet i det här pressspelet som jag pratade om, som Helsingborg är oerhört skickliga på och som fler lag kommer ha svårt att hantera. När de liksom nosar sig till minsta lilla osäkerhet med bollen, då sätter de in i full kraft i pressen, och så tvingar de då i det här fallet Hammarby och vända om kanske andra fall och Hammarby och slå en, eller andra lag de har mött och slå en mer chansartad boll då. Så det är ju P.O. Jungs taktiska briljans. Jag menar, han är ju liksom en stor vän av den gamla italienska defensiva Catanacci-fotbollen och var ju själv liksom en högerback eller vänsterback som sällan gick ovanför mittlinjen. Så att han gillar ju det här liksom. Alltså där de andra liksom nya tidens tränare sitter och liksom skriver upp formler hur det offensiva spelet ska se ut, då sätter P.O. Jung, då ligger liksom han och fantiserar om ett bra pressspel på nätterna och har ju verkligen satt. Det är nästan inget lag som är så skickliga i sin låga press att behålla aggressivitet både framåt och ut mot kanterna, men samtidigt vara ganska så låg. Det är en konst där liksom att behålla aggressiviteten, men det gör de jättebra, Helsingborg.
Ska inte både Solheim och Wanderson få direkt röda kort för sina tacklingar, eller är jag för Peter då?
Nej, det kan de ju absolut få. Nu var det inte några större liksom diskussioner då när de hände på planen där, så att jag tänkte inte så jäkla mycket på det, och jag vet inte hur tydligt de syntes bortsett från tv-bilderna då, så att det var väl ingen jättediskussion. Men jag ser ju bilden på nätet sen liksom, och jag hör Nikola Djurdjic citat om det, så tyckte jag i alla fall han att Wanderson skulle haft ett rött. Och ja, nej, men det kan det väl absolut vara. Men det var en tuff match och det blir lite tuffare på gräs. Mm. Det kan ju vara ett perspektiv här att domarna, de dömer ju också mycket konstgräs och de kanske glömmer av att det sker närkamper i fotboll också mellan varven.
Jag måste säga att det känns så kul och härligt att ett bra Helsingborg är tillbaka i Allsvenskan.
Ja, ja.
På fin gräsmatta på Olympia, fin anrik arena, ofta en hel del folk, klassiska spelare i laget som man har en relation till, P.O. Jung vid sidan. Jag tycker det känns jättekul och jag är verkligen glad över att de är tillbaka på den här nivån.
Ja, de är tillbaka där de är hemma, men nu ska jag byta fokus här och ställa en fråga till dig där. För du är ju, träffar ju tränare och spelare och intervjuar dem mycket. Du har intervjuat Stefan Billborn många gånger, vi vet det här är en ärlig man och så vidare, men jag har tre grejer som dyker upp här nu då. För det första då att han går emot sig, eller det började så här med Billborn. Det började med att han ville köra Tim Söderström som central mittfältare, och du träffar honom och ställer frågan om att vi som gnäller på Tim Söderström, kommer vi få käka upp våra ord? Ja, det tyckte han ju då liksom, att det kommer få göra för tid, det kommer lossna för Tim, och sen så är ju Tim helt iskallt borta från startdiskussionen till och med. Nu gjorde han ett inhopp igår, men han har inte varit i närheten. Så att där fick ju Billborn någonstans då fel, eller vad man ska säga. Sen har du hela Odilon-diskussionen, om man ska satsa vidare på honom. Man kör honom i två matcher och nu satt han honom på bänken inför en tredje. Och sen har du det här med Bojanic, att han vill absolut inte spela Bojanic som sittande, och sen gör han det. Och sen då, det sista, det är ju det här han säger i pausintervjun som blir omtalat, att idag spelar det ingen roll hur vi tar oss upp på deras planhalva, bara bollen kommer dit. Han går alltså indirekt emot det Hammarby alltid vill spela med, det vill säga att ett bollinnehav och flytta bollen från sida till sida och framåt, och den vägen skapar chanser. Så att i paus så frångår han hela Hammarbys identitet liksom. Och då är min fråga liksom, börjar han tappa greppet om det Billborn, eller är jag för radikal där?
Du får ett rakt svar på frågan, nej, han håller inte på att tappa greppet. Om vi ska gå igenom det här i sänder, att han säger som Tim Söderström tyder väl bara på att han är en bra person och en tränare som vill höja snarare än sänka. Han höjer ju inte honom till skyarna, han säger bara att folk kommer ångra sig om någon som kan skita om honom i princip, om de dömer ut honom för tidigt. Det tycker jag är rimligt. Vad var nästa? Bojanic som sittande. Ja, men det är väl pragmatiskt då, å andra sidan, att inte låsa fast sig i någon slags dogmatisk uppfattning om vad en spelare kan vara eller inte vara. Alla vet ju att Bojanic kan vara en innermittfältare, men bara det att Billborn inte anser att han får ut mest av sitt spel i den rollen i Hammarby. Men då är man så pass...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Han har väl så pass lite prestige då att han ändå kan ändra sig i efterhand, och det tycker jag snarare tyder på en person som är trygg i sig själv. Odilon-frågan är delikat på många sätt.
Jag är 100% säker på att Hammarby hade haft 4 poäng om inte Odilon hade spelat mot Kalmar, och då älskar jag ändå Odilon, ska sägas.
Ah, nej, exakt. Det är en poäng. Jag håller med dig om att det var lite märkligt att han väljer att peta honom just nu till den tredje matchen snarare än till den andra matchen. Särskilt när Feng också var skadad inför, att han har satt in Solheim för att sätta in Odilon. Det överraskade mig. Men han har också sagt flera gånger att han vill inte att Odilon ska spela för många matcher i rad, utan det måste finnas en kurva för honom att lära sig. Å andra sidan så skulle han kunna stoppa in Odilon från start när Fenger blev skadad och säga att jag hade tänkt vila honom, men nu får han chansen igen för att han är så pass viktig spelare för oss att vi måste få in honom ordentligt i form. Men jag tycker han är fel i den här frågan. Nej, det tycker jag inte, men han har varit lite hattig, så där kan jag ge det ett halvt rätt.
Och sen att han frångår Hammarbys traditionella spel i paus, är det ett agerande i panik?
Nej, för jag tror inte att han gör det i sak sen i plan. Jag tror att han säger så retoriskt, vi måste spela raka, vi måste få upp bollen på offensiv planhalva i närheten av straffområdet. Men han säger så, då tror jag han säger egentligen att vi ska fortsätta ha jättemycket bollinnehav, vi ska fortsätta kontrollera bollen på motståndarnas planhalva, men vi ska vara lite rakare på mål. Jag tror inte han menar att Simon Sandberg och Dennis Widingen ska börja slå lyror mot Kjartansson som han ska brotta ner till Djuric eller något liknande, utan jag tror bara att när de väl har bollen på offensiv planhalva ska de vara lite mer raka. Så jag tycker fortfarande att Billborn är vid sina sinnesfulla bruk.
Tror du han får sparken om de förlorar hemma mot AFC nästa omgång, för de möter dem, va?
Ja, och jag tror att det är ungefär 0% chans att han får sparken om de förlorar hemma mot AFC nästa omgång. Och jag tycker att det vore ett historiskt misstag om man gjorde så.
Bra, för jag gillar ju Stefan Billborn, och vi ska säga det att trots allt vi har sagt så avgörs den här matchen på ett mål som 99 gånger 100 inte är ett mål. Det är ju Kurci som i övrigt gör en bra match, som tappar in ett enkelt lågt inlägg liksom. Det är en årets hittills absolut grövsta målvaktstavla i Allsvenskan, och den kanske kommer stå sig säsongen ut.
Eskelin också var ju ganska ordentlig mot Elfsborg.
Ja, men han ställs ju i alla fall inför en svår situation. Jag menar, Kurci kan ju göra på 1000 andra sätt, och inget av dem är att bollen går ju inte ens mot mål, den går ju från mål liksom. Så att det var han än hade, det var bättre man hade släppt bollen för fan. Så att ja, man får ju ta med sig det liksom. Och då hade Hammarby förvisso stått på, då hade kanske den här matchen slutat 1-1, och då hade de varit obesegrade, då hade liksom känslorna inte varit lika höga. Och jag vill väl då, eftersom det är den här tidvarvet, man knyts väldigt hårt till vad man har sagt, så gillar jag Stefan Billborn jättemycket som tränare. Jag tycker han och Jens Gustafsson är två av de mest imponerande. Det finns ett par till, Joel Cedergren och så här såklart. Men och Rydström får vi inte glömma, som ju kliver upp och börjar visa framfötterna på allvar här. Men Billborn är jätteduktig, men jag vet att det är så här det diskuteras nu bland supportrar och så.
Ja, de måste lugna ner sig i så fall. Även fall det är en stor missräkning och så här få poäng än så länge, så anser inte jag att Hammarbys spel är särskilt dåligt.
Nej, och det tycker jag då helt rätt utifrån allting jag har sett. Från Bayern-oro då till AIKs kaosmatch får vi väl kalla den, för där var det väldigt, väldigt mycket som hände. AIK bryter sin målnolla, de släpper också in sitt första mål, men de tar framförallt sin första seger genom att vinna med 2-1 hemma mot Sirius. Men vi inledde här med att prata om Malmös första seger som var 2-0 mot Östersund, och nu har vi AIKs 2-1 mot Sirius. Jag skulle säga att det är skillnad på 2-0 och 2-1, det är skillnad på segrar och segrar.
Ja, jag tycker nog att det här var AIKs sämsta insats för säsongen, trots att de blev så utspelade första halvlek mot Norrköping i förra omgången. Jag tillhör de som inte tycker att Jack Lane ska spela från start. Jag förstår vad man menar när man säger att han har ett djupledshot som är exceptionellt och som gör Robert Oman Persson och Kebba Ceesay och andra veteraner oroliga, och gör att de helt enkelt sparkar ner honom inledningsvis för att de ska få kontroll på honom. Jag förstår att det finns någonting där som är hotande, men jag tycker att Goit och Mobasi skulle kunna kombinera mellan varandra, skulle kunna bidra lika mycket i djupled, trots att de inte är lika snabba, helt enkelt med att de tar smartare löpningar. Så ett, jag tycker att det är fel att Jack Lane startar. Jag tycker att han är spelare man borde kasta in, och jag tycker att det borde vara självklart att Goitom och Obasi är deras första anfallare om de kör Tarik på mittfältet. Så här, jag tycker att AIK, jag tycker det finns flera par spelare som är i riktigt dålig form. Ett är nog Kofi Adu och sen två wingbacksen i Sundgren och Lindqvist. Han flyttar ju upp dem ganska högt upp i planen den här matchen. Men jag tycker inte de får ut någonting av det. Jag tycker att Adu stoppar blodflödet snarare än att skynda på det, vilket ju ska vara hans uppgift. Och jag tycker att de har oerhört svårt att pressa Sirius tillsammans också. Oklart vad det beror på, särskilt som de borde kunna pressa deras wingbacks i Carl Larsson och... Ian Cirelius mycket bättre med tanke på att de har två stycken egna spelare där på kanterna. Om man ska säga, Sirius var ju, jag ska inte säga överlägsna, men klart bättre i den första halvleken. Mycket på grund av att de har ett stort lugn med sina veteraner med bollen. Jag kände att de kunde kombinera ett iskallt rullande ur AIKs ihåliga press med att vara väldigt bra på att böka längst fram när bollen kom fram i anfall, så fick de den att fastna där på ett bra sätt med Haglund och sjukt nog Mohamed Said som någon slags djupledslöpare som låg på rulle bredvid Haglund, vilket jag aldrig trodde han skulle göra. Han är någon slags sittande mittfältare egentligen. Så jag känner att Sirius var väldigt bra och AIK var extremt dålig i den första halvleken. Vad tycker du?
Nej, men jag håller med om mycket, förutom att jag inte kan säga att Jack Lane, en match där han jobbar fram ett gult kort direkt på Oman Persson, han jobbar fram ytterligare ett på Kibar Sise i andra av tre mittbackar, han gör ett mål till slut och han har spelat från start i den match där AIK spräcker sin målnolla och tar sin första seger. Då det, jag kan aldrig underkänna Norlings beslut att starta med Jack Lane när du får det utfallet på det han faktiskt gör. Det måste under alla omständigheter, oavsett vad man liksom tycker och så måste det ändå varit ett korrekt beslut just att starta med Jack Lane. Det är om det. Sen håller jag helt med om att Sirius tycker jag är jättemycket bättre, egentligen de som imponerar mest i den här matchen. Och då utgår jag givetvis ifrån vad klubbarna, vad de har för trupper och plånböcker och var de i näringskedjan de befinner sig, så att även om Sirius förlorar så imponerar de jättemycket. De har ju en grej, skulle jag säga, som de gör väldigt bra, särskilt i första halvlek, och det är att när de bryter och ska liksom ta sig framåt, så är de väldigt modiga i sitt passningsspel. De vågar liksom slå en rak boll upp på markerad spelare, och de har liksom också kvaliteten på flera fötter liksom och hantera de situationerna då som uppstår, och det gör ju liksom att AIK är vana vid att när de trycker tillbaka en lite på pappret lite sämre motståndare, att de sen tar tillbaka bollen direkt och så kan de komma i nästa våg och så skapar de liksom det här massiva trycket. Men det uppstår ju aldrig eftersom Sirius klarar att spela sig ur situationen. Och de få gångerna Sirius måste ta till panikbollen, ja, då har man ju Filip Haglund som vinner otroligt mycket där och har blivit överraskande bra i mottagningsspelet också. Han är inte bara han är inte bara på kamp liksom. Han är ju faktiskt jättefin i targetspelet och mjuk i mottagningarna och ta rätt beslut. Så att vad Sirius har är ju att de har flera verktyg i sin låda. Sen håller ju inte den här Cirelius riktigt då. Man ser ju där att så fort de får ut bollen till vänster, då blir de stressade. För han är inte lika bra med bollen som de andra på det mittfältet. Så att skulle de få in en bättre känsla där, så hade de vunnit skulle de spela ännu bättre helt enkelt. Så att där faller du lite.
Jag skriver
om det. Det håller jag med om med Sirius där. Men som sagt, jag kan inte hålla med om Jack Lane.
Ja, vi kan lämna Lane till handlingarna. Men jag tycker inte att Lane egentligen har någonting med att AIK vänder och vinner matchen. Så, även om han gör mål, vilket kanske låter sinnessjukt, men det, så känner jag. Men om vi bortser från det, så vill jag bara säga att jag tycker att det som utmärker en bra tränare är ju att när man kan få spelare att överprestera, sätta sin förmåga liksom, och dessutom i nya positioner. Det är ju, de har ju ett spelsystem, men de har ju inte spelarna till spelsystemet Sirius, så därför får de ju så att säga ändra i källkoden i de här spelarna. Carl Larsson är liksom i grunden, tycker jag, en ganska begränsad högerback som ska hålla sig på sin planhalva. Här har han en slags defensiv ytter som fyller på hela tiden, tar smarta beslut, kommer i farliga avslutslägen flera gånger på match. Mohamed Said som jag nämnde innan, alltså han är en Amma Ahmed Rewan Amin inmittfältare som ska liksom diktera tempo typ. Nu är, ligger han som en jävla falsk nia eller som kommer droppa ner ibland och som går jättemycket i djupled. Det är helt sjukt. Jag har aldrig sett den typen av, aldrig kan tänka mig att han skulle bli anfallare eller spela som anfallare. Det är imponerande tycker jag bara. Sen har man Filip Haglund då, som så länge då har varit anfallare men ändå i grunden var ju central mittfältare. Tim Björkström, högerback hela livet, kör som en av tre mittbackar och han är ju en liksom relativt sett ganska begränsad spelare men så klarar av det bra. Robert Oman Persson, mittfältare egentligen, går ner som vänster mittback. Jag är bara imponerad av att man lyckas lösa den då trots att många får lära sig nya roller.
När jag intervjuade Henrik Rydström inför den här säsongen så pratade han väldigt mycket om att han vill ingjuta någon form av mod hos spelare att våga göra saker och ting. Och någonstans, jag vet inte, det kan ju vara en efterhandskonstruktion och så, men det du är inne på är ju att man får ut väldigt mycket av spelare som tidigare har sett begränsade ut. Det är möjligt att vad de behövde var någon som trodde på dem och tillåter dem att göra saker och ting. Jag har ju inte den insynen i Sirius, jag vet vad som sägs i omklädningsrum och på träningsplan och så på det sättet, men när jag hör dig prata om det och också själv ser hur mycket de får ut av spelare som tidigare har upplevt som begränsade, så är det möjligt att det ligger någonting i det, att man har jobbat väldigt mycket med att få spelare och våga göra saker helt enkelt.
Och sen hur bekväma Sirius är med bollen, så är det ju också dåligt av AIK att inte kunna pressa dem bättre i första halvleken.
Ja, och det tror jag är en inställningsfråga, för att det gör ju AIK bättre i andra halvlek. Då får de ju större problem Sirius, det ser man ju. Det kan ju vara liksom att orken tryter, men det är också att AIK är mer kollektivt bättre påkopplade i pressspelet. Och jag menar, de fick ju så här redig skrapa i omklädningsrummet av Norling, och det kan säkert spela in liksom att han tränar. Jag brukar ju resonera så, de ska inte skälla, kan inte hålla på och skälla på spelare hela tiden, men det finns vissa tillfällen och man måste göra det liksom. Uppenbarligen så var ju det här ett sånt tillfälle, och då ser väl Norling att okej, här är vi inte liksom 100% i vårt pressspel, och det är också därför Sirius klarar, utan att ta bort allt för mycket av Sirius prestation, det är också därför de klarar att göra det.
Apropå det här som hände då i pausen och i andra halvleken, Norling är ju liksom den rigorösa systemvetaren som håller hårt på sina principer, som aldrig gör avkall på det, som ser liksom systemets helhet som viktigare än de 11 olika beståndsdelarna. Det han gör i andra halvleken, ska jag säga, är unikt för Rickard Norling. Hans beslut stinker panik och desperation på ett då bra sätt, får man säga i det här fallet. Det var tvungen att hända någonting. Jag har aldrig sett Rickard Norling frångå sina principer på ett sånt sätt som han gjorde i den andra halvleken. Han erkände efteråt att det var desperation som var liksom motorn bakom det. Han spelade alltså stundtals med 5 anfallare på planen. Stefan Silva som sittande mittfältare tillsammans med Sebastian Larsson, Tarik Elunussi i en offensiv wingback-roll till vänster, och sen 3 anfallare på topp. Det har aldrig hänt tidigare. Aldrig har det hänt tidigare att han har tagit till en sån lösning. Så jag tror att han var enormt pressad i den andra halvleken. Alltså enormt pressad, och han måste bara sagt, ja men fuck it, folk tycker att jag inte vågar satsa, folk tycker att jag inte tar risker, ja men då tar jag väl så mycket risker som det fan bara går då liksom.
Ja, men samtidigt så är de ju i ett läge liksom, de har 2 poäng, de är regerande mästare, de har 2 poäng på de inledande matcherna och de ligger under med 1-0 hemma mot Sirius.
Jo, men jag säger,
det är ju situationen som pressar fram det, tror
jag. Jag har sett dem ligga under med 1-0 förut. Jag har sett dem ligga under i paus. Jag har sett dem ha 0-0 hemma i 70-onde. Aldrig sett dem ta till sådana beslut ändå. Aldrig någonsin.
Men har läget då varit så utsatt?
Jag tror att han tycker det själv. Jag tror han känner själv att det var inte få sparken liksom, såklart inte, men att verkligen kniven mot strupen i det läget. Jag tror han var genuint jävla orolig för reaktionerna på en 1-0 förlust mot Sirius, med all rätt såklart.
Jag tycker de är korkade i första halvlek också, AIK, att de inte använder kanterna. Det var ju uppenbart vad Sirius ville göra. De ville stänga till centralt, och där var det också bomstopp, men AIK stångade sig blodiga rakt fram för att komma centralt istället för att överbelasta lite på kanterna och få till ett inläggsspel, och i alla fall när det inte fungerar använda den vägen. Och det tycker jag att de, vet inte jag om det var ett direktiv eller om det bara blev så, men de gör ju Djurgård i alla fall på ett mycket, mycket bättre sätt i andra halvlek. Mycket fler inlägg, och båda målen kommer också av inlägg. Så ska man hitta liksom en skillnad mellan de här två halvlekarna, förutom det du är inne på, den enorma mängd offensiva spelare. Så är det ju just det, de är bättre, de har bättre inställning och de utnyttjar planens bredd på ett helt annat sätt.
Ja, men det var en välkommen desperation av Norling såklart, men jag såg ingen systematik. Nej. I hur de vände matchen. Jag såg inte någon liksom taktisk förändring förutom Elinosi på vänsterkanten och mer spel på kanterna möjligen. Jag tror bara att Sirius blev så otroligt chockade av det här beslutet från AIK och vad AIK gjorde, att de inte hade, Sirius varit lite lugnare i det här läget, så hade de haft alla möjligheter att liksom första halvlek spela sig ur det här, för att de var ju helt viktade på ett helt överdrivet offensivt sätt AIK, vilket gjorde att de hade Sirius bara varit lite kallade och fått fram ett lite längre spel och lyckats hålla fast bollen på Haglund och så vidare, så hade de ju kunnat tömma AIKs, ska vi säga, artificiella frenesi då, som man får naturligt när man, eller att man kan inte bara vara naturligt och artificiellt, men det är ju någonting man får den här frenesin för att man byter in många samtidigt och man bara gasar och kör. Han har kunnat tömma den glädjen och den energin genom att spela sig ur den pressen några gånger i början. Då tror jag att AIK hade kunnat se riktigt illa, riktigt dåliga ut, se ut som ett halvt lag såklart. Där tror jag att Sirius är väldigt besvikna på sig själva.
Men jag tror, för att stänga den här butiken, om man jämför återigen Malmö och AIK då, eftersom de var i liknande lägen inför den här omgången och nu är i liknande lägen efter den, eftersom båda tog sina första segrar, eller sin första seger, så är ju Malmö, kan ju titta tillbaka på sin match och så kan de tänka, okej, vi går ut och gör samma grej nästa gång. Nu har vi hittat liksom det vi är bra på. AIK är ju någonstans, vad ska AIK tänka? Den här matchen som du är inne på, det finns egentligen ingen systematik bakom det, förutom att de får en bättre inställning och kommer med på kanterna. Men det är ju svårt att säga egentligen fortfarande var AIK står, just för att det är en sån kaosmatch det här som förändras så mycket och leder till så beslut som, liksom, som du är inne på, inte har tagits tidigare. Nu har ju AIK en ganska tacksam uppgift, då ett extremt formsvagt Örebro och dessutom på bortaplan liksom, så någonstans så är det ju faktiskt upp till Örebro också att börja vinna lite den här svenskan, så att jag tror att spelschemat är AIKs vän i det här läget. Nu har jag ju missat ett par allsvenska år här, men min känsla är att AIK brukar vinna på Bern Arena också.
Jag tror att det är fel faktiskt. Alltså, jag tror faktiskt att de brukar, eller de vinner.
Ja, då har det förändrats. Ja, de vill, förra åren när jag bevakade allsvenska, då var AIK där liksom och körde över Örebro.
Jag känner väl att man ska inte driva kampanjjournalistik så, men jag anser att det är fel att ha Goitom på bänken. Jag fattar att just borta mot Örebro som har någon slags ändå vill hålla en del i bollen, det kommer finnas en del ytor, så är det jätte i grunden bra att spela Jack Lane där vi, men jag tycker att det går inte att hålla Goitom utanför länge.
Får vi se om man startar mot Örebro då. AIK och Malmö i all ära leder allsvenskan just nu, gör ju Häcken och Djurgården. Är det oväntat, Per Boman?
Nej, vi sa ju under Svenska Cupen att det var de två bästa lagen under försäsongen, tycker jag. Just i princip. Det. De var ju jättestarka genom träningsmatcher och kuppspel, så att det är inte så överraskande att de ligger bra till i tabellen.
Det är form gentemot övriga förväntade topplag då, snarare, som gör att de ligger där än något annat?
Form och spelschema, får man väl säga. Inte för att de har haft enkelt spelschema, men de har haft ett spelschema som ändå har varit relativt bra, men om vi ska bara
för de möts ju dessutom i den kommande omgången. Seriefinal. Jag ska ner till Hisingen och se den här tidiga seriefinalen.
Nej, men får bara säga någonting om Djurgården Blåvitt. Nej, men jag kände att IFK Göteborg spelade på ett sätt mot Djurgården som jag trodde att de skulle göra redan förra året. Alltså, de stod för en jättestark spelmässig insats, men förlorade på grund av att de saknar vissa kvaliteter i båda straffområden. Men de stod ändå för, så att säga, en hoppfull insats som man kunde bygga vidare på. Det kände jag mot matchen, den här matchen mot Djurgården, för jag tycker att de var väldigt, väldigt bra Blåvitt. De fick ut väldigt mycket av sina spelare. De hade inte det här fåfänga bollinnehavet i backlinjen, utan varje gång Kalisier eller Starfelt blev pressade, då slog de ganska omgående långt. Skulle säga att varannan boll framåt var en lyra egentligen, vilket speciellt när man har spelare som Parker Lagmyr och Afane och Nygren och så vidare där uppe, för de är ju inga duellspelare direkt. Men i grunden så lyckades de kombinera det bra, det här långa spelet, med ett vägvinnande kortpassningsspel, för att det var också så att säga, det skar genom linje snarare än att bara vara rullar runt i en båge liksom vid deras mittfält eller motståndarnas mittfält. Och framförallt var det då Patrik Karlsson Lagemyr som var allra bäst i hela matchen. Han såg ut som en sån där allsvenskans Andres Iniesta, det som man alltid har hoppats att han ska vara. Han utgick tillsammans med Amin Afane i en roll bakom Djurgårdens mittfält, där de försökte överbelasta där så att Djurgårdens mittbackar visste inte vad de skulle gå på, och Djurgårdens mittfältare hade inte riktigt kontroll på ytan bakom sig. Och där var Paka i väldigt så här trånga ytor, så löste han precis varenda situation genom att antingen snabbt skarva sig förbi en motståndare eller ta sig förbi en motståndare med sin låga tungpunkt och sina snabba rörelser. Han var och så len och fin i spelet. Jag måste säga att jag var otroligt imponerad av honom.
Jag skrev ju efter matchen IFK Göteborg-Elfsborg att det här är det bästa blåvitt jag sett under Poya Ashbagi. Men du menar att de är ännu bättre mot Djurgården alltså?
Ja, jag tycker det här var mycket, den här insatsen gav mig ännu mer. Jag tycker de var bra mot Elfsborg, men där fanns det en del slumpsaker i matchen som gjorde att de blev bättre och bättre helt enkelt. Här tycker jag att de trots dåliga förutsättningar står för en grym insats. Jag menar, de var alltså en man mindre under majoriteten av andra halvlek och spelade stundtals ut ett Djurgården som ju har varit kända det här året för att kunna vara väldigt svåra och ha väldigt tätt mellan lagdelarna och svåra att spela sig igenom. De var helt porösa, Djurgården. De fick inte alls kontroll på mittfältet. Ulvestad och Karlström lyckades inte alls stoppa upp Blåvitts attacker. Så att jag tycker att det här var de mest imponerande insatserna. Om man säger någonting om Djurgården också, det var väl att de fick ett stort antal spelare som vill fördela boll framför Blåvitt, om du förstår vad jag menar. Utan det finns alltså Danielsson är bra med bollen, Erik Berg är bra med bollen, Ulvestad är bra med bollen, Karlström är bra med bollen och Astrid är bra med bollen. Men alla stod liksom och fördelade boll ganska långt ner planen och saknade löpningar framför sig, saknade rörelse framför sig. Men det är inte så konstigt när en stor del av laget är så långt bak och ska vara liksom, någon slags spelfördelare. Där tycker jag att Astrid måste flyttas upp högre upp. Om inte han fattar det själv så borde tränarna tvinga honom att ta en högre utgångspunkt så att inte Buya Traoré blir allt för isolerad. Men det som ändå räddade matchen till slut för Blåvitt, det var att en bit in i den första halvleken så inser Lagerlöf och Bergstrand att det inte funkar att köra Ring till höger och Bergkrot till vänster, för de går ju såklart bara inåt hela tiden då, och det saknades någon som tog faktiskt, det låter banalt, men tog de raka löpningarna ner till kortlinjen och slog in ett inlägg. Det saknades den typen av rakhet i spelet, och när det ändrades så blev det, tycker jag, att det blev bättre. Framförallt Jonathan Ring då är ju väldigt bra på att ta sig fram och komma till inlägg, så låt han göra det då. Även för det få att spela in bollen på Djurgården eftersom de inte fyller på så mycket, så var det väl några tillfällen åtminstone en eller två spelare fyllde på, och då blev det också två mål, ett fina inspel från Ring. Bergkotten kanske inte lika lyckosam, men det är ändå bättre att han har den utgångspunkten att han ska ta sig ner till kortlinjen, för det var det han gjorde väldigt bra till exempel i Norrköping och BP. Men i grunden så var ju IFK Göteborg väldigt mycket bättre än Djurgården i den här matchen, tycker jag, måste man vara ärlig att säga.
Men samtidigt är det ju fotbollsmatcher avgörs i straffområdena, och tittar man hur Djurgårdens mål kommer till så är det väl Sebastian Olsson, högerbacken, som blir passerad två gånger. Sebastian Olsson har imponerat jättemycket offensivt men har brister i det defensiva spelet. Det kommer inspel där Djurgården inte har särskilt mycket folk i boxen, och ändå klarar Göteborgs försvarsspelare inte av att plocka upp spelarna, och de släpper in två mål. Och när IFK då har sina chanser så är det bollar i stolpen istället. Det är liksom det är den här liksom spetsen och klassen och kvaliteten i straffområdena någonstans som brukar skilja lag åt. Är det en för enkel analys eller?
Jag förstår vad du menar. Den är väl kanske lite för enkel om man får vara oförskämd. Jag tycker till exempel om man börjar med offensiven så är det ju inte att Blåvitt är dåliga där som gör att de inte får in bollen, utan de har ganska mycket otur också. Både Benjamin Nygrens utsökta avvaktande avslut i stolpen i första halvlek och Lasse Vibes glancing header i andra halvlek som går i stolpen är ju i princip perfekt utförda avslut, om man kan säga det om sådana som träffar stolpen. Jag tycker att de är ganska bra i det på offensiva samförrådet. Om man tar det defensiva, ja, Sebastian Olsson är i grunden en ytter och det märks när Ring alldeles för enkelt får trampa förbi honom. Så är det. Det är svagt. Och både Kalisir och Starfelt har vi två eller tre tillfällen när matchen är svårt att räkna in sina. De har ju under stora delar bara börjat tröja att oroa sig för. Så när väl Ulvestad kom in så är det väl, eller Ring eller någon kom in i Stanford, så har de problem med att hantera det, det måste man säga. Det kan de göra. Men jag tycker i grunden att Djurgården står för många fler defensiva misstag än vad Blåvitt gör den matchen. Så att de har faktiskt ganska mycket otur att bli straffade snarare än att de är dåliga där.
I förra podden så sa jag ju att Benjamin Nygren tack vare sin insats mot Elfsborg spelat upp sig till ett marknadsvärde på 30 miljoner kronor. Du fnös lite föraktfullt mot detta. Jag menar på att det är 30 miljoner and counting. Håller du med?
Ja, man gör väl det. Jag var extremt imponerad av Nygrens insats mot Djurgården. Inte framförallt för de många fina avsluten, utan för att han är så otroligt mogen i allt vad han företar sig på planen. Det är otroligt smarta löpningar som sker i rätt tid. Det är fina tillbakapass. Det är ingen överambition med bollen. Sätts inte i dumma situationer utan löser det väldigt enkelt och rent så som intelligenta spelare gör. Så att jag såg att Marcus Vulkan, vår gamla kollega, skrev i Göteborgs GT där vi att det är ett Alexander Isak-genombrott. Det håller jag nog inte riktigt med om. Den nivån tycker jag kanske inte det är än. Men däremot så är det ett Robin Söder-genombrott. För vi minns ju alla hur otroligt skicklig Robin Söder var när han slog igenom sommaren 2008. Där han såg ut som en vuxen spelare trots att han var väl 16-17 år gammal. På samma sätt tycker jag att Nygren är nu. Att det här borde verkligen gått, och får han vara skadefri så kan det bli riktigt
då
bra.
Då sa Håkan Mild att nu skulle Blåvitt få större pengar för Söder än för Zlatan och skulle ha 90 miljoner för honom, men så blev det ju inte.
Nej, exakt. Så blev det inte. Men det kunde faktiskt ha blivit så, för så pass imponerande var Söder när han var ung. Och det är ingen...
Jag var tveksam till Mild redan då, för att Söder var liksom en stor talang på alla sätt och vis, men han hade liksom inte den extrema fysiken som Zlatan hade i kombination med sin teknik och spelsinne. Så jag tror aldrig, även om liksom hans korsband inte hade rykt där på Ullevi i U21 matchen mot England, så hade de nog aldrig fått några 90.
Inga 80-90 miljoner. Nej, absolut. Okej. Men i alla fall, det är ingen skam att bli jämförd med en ung Robin Söder i alla fall, så kan man säga.
Så är det absolut. Djurgården då är ju alltså, de har två stolpskott emot sig och IFK har mycket chanser. Och nu ställs Djurgården mot Häcken i en tidig seriefinal. Och så mycket kan vi väl säga att om Djurgården har ett lika svagt försvarsspel mot Häcken så kommer de bli oerhört hårt straffade.
Mm. Jag tycker ju att även om Holgersson och Granqvist har varit otroligt bra i inledningen, så tycker jag att Erik Berg och Marcus Danielsson är det bästa mittbacksparet i allsvenskan. Jag tycker väl att det inte i första hand Bergs och Danielssons fel att det ser taffligt ut i omgångar i försvarsspelet mot Blåvitt, utan det är snarare då att mittfältet inte får kontroll på matchen, det defensiva mittfältet, sittande mittfältet, och att ytterbackarna är ganska svaga i defensiven. Jonathan Augustin som blev mycket märkligt rundad av Sebastian Olsson vid 1-1 mål till exempel. Så jag tycker att mittbacksparet ser fortsatt bra ut. Jag gillar vad jag ser där ändå, men de måste få mer hjälp helt enkelt. Men i grunden så tycker jag att Häcken är favorit i den matchen. De har, trots att Djurgården har bra poängskörd, så anser jag att Häcken har imponerat mer.
Ja, alltså det som är intressant med Häcken, om vi ska glida över på dem då, för de vann ju mot Falkenberg med 3-0, det är ju att Häcken, till skillnad från exempelvis IFK Norrköping och Hammarby som vi har varit inne på, de är ju inte två olika lag beroende på vilket underlag det är. Här kommer Häcken till Falkenberg, möter Falkenberg på deras gräs, och Falkenberg ska man säga, de är ett väldigt bra bottenlag, men Häcken agerar ungefär som de gör i alla andra matcher. De utnyttjar liksom sina styrkor och fördelar och kvaliteter på samma sätt. De behöver liksom inte spela på något annat sätt. Andreas Alm sa en intressant sak inför liksom, som anspelar lite på det här att ja, idag spelar det liksom ingen roll vilket underlag vi spelar på, vad det är för väder, vad vindarna blåser och bla bla bla, så drog jag en massa exempel. Idag ska vi i alla fall sätta vårat pressspel på ett bra sätt och det är ju en sån sak som inte kan förändras oavsett yttre förutsättningar eller vad man spelar eller någonting. Så att jag tror man jobbar väldigt mycket med det och titta på saker liksom, att man ska försöka göra liknande prestationer. Sen ändrar man givetvis beroende på vilka lag man möter. Men det är intressant med Häcken att de är inte två olika lag. Och det tror jag att de kommer ha en fördel av i långa loppet. För de kommer samla mer poäng på bortaplan och på borta gräs då.
Mm. Och sen får man ju säga att det är en... Andreas Alm, fanns det nästan en minopinion mot honom att han inte spelade Mervan Celik från start. Trots Celiks succé i kuppspelet. Men man får ju verkligen ge honom rätt då att han lät Paulinho spela sig i form. För när han är i form så är han ju seriens bästa avslutare helt enkelt. Det visar han ju återigen mot Häcken. Mot Falkenberg.
Mot Falkenberg. Ja, han var jättebra där. Och det tog ju ett tag innan Häcken luckrade upp Falkenberg. Och ovanpå alla dessa hot så är det ju alltså högerback Ekpolo som spräcker målnollan och han liksom, det är ett Paulinho-inlägg och de har mycket folk i straffområdet, men han ser liksom att här finns en ledig plats i bortre delen av målgården och tar en riktig tjurrusning rätt in där och stöter in bollen och ja, det är klart, det är nästan omöjligt att försvara sig mot till slut, så att det är verkligen upp till bevis för ett Djurgården som har blivit lite skrämt nu när man sett att man släppt till mycket målchanser även mot IFK Göteborg att ta sig an Häcken på Bravida Arena då. Det luktar väl Häckenseger där.
Definitivt, det måste bli vårt utgångstips.
Det om den stundande seriefinalen. Vi ska avsluta med vårt sista segment här och det handlar ju om våra läsarfrågor som vi får in. Vi har till och med fått ett läsarmail den här gången och jag tänkte läsa upp det. Det handlar om Djurgården, eller Djurgårdens klack rättare sagt. Och det börjar så här. Har sedan 2 år börjat följa Allsvenskan och IFK Göteborg. Jag har sedan dess även frekvent lyssnat på din och Pers podd. Jag skulle uppskatta om du och Per kunde ta upp ett ämne som gör mig ledsen när jag tänker på det. Under matchen Djurgården-IFK uppmärksammade jag att IFKs supporterklack sjunger IFK, varpå Djurgårdens klack replikerar horungar. Det finns säkert massa exempel där IFK-klacken beter sig lika illa, så detta är inget riktat till DIF-klacken. Jag undrar då, hur jag som nybliven pappa ska förklara för min dotter vad detta betyder och varför supportrar beter sig så illa. Jag ser fram emot att ta med henne till en match, att heja på sitt lag med respekt för andra. Vad har hänt med supporterkulturen? Är det på de allsvenska arenorna som machokulturen fortfarande har sitt trygga näste? Hoppas ni kan ägna några minuter till ämnet. Ja, Per Boman, vad ska han säga till sin dotter?
Det är svårt för mig att svara på här, men om jag ska säga vad jag tror om det här så är det ju... Man är ju ganska avtrubbad när man har gått på Allsvenskan i många år. Jag har ju hört ganska ofta den ramsan eller de utropen från olika klackar i Sverige. Och jag reagerar kanske inte så mycket längre. Så här, först och främst, jag tycker att det är ett finesslöst språkbruk. Liksom. Men jag tror att man ska se det som ett allmänt skällsord snarare än som sexism. Liksom. Jag tror nog att det är som att kalla någon för en idiot ungefär i de här sammanhangen.
Ska han säga det till sin dotter?
Låt mig fortsätta här. När de då i det här specifika fallet avbryter Blåvitts ramsa så får man ju se det som ett sätt, det här är ju ett sätt liksom, det låter ju konstigt, med någon slags glimten i ögat, att förstöra motståndarlagets ramsa, tror jag tanken är att skrika så då, för att då kan ju inte de fortsätta med hur de har påbörjat och då förstör man ju effektivt andra lagets klacks verksamhet då, blir det ju såklart, det är väl det som är tanken då. Och det är klart att när tusentals människor skriker horunge så har man inte hört det förut och är ny på en arena och dessutom är ett barn, så tycker man såklart att det är obehagligt. Det går inte att komma ifrån att det är någonting läskigt. Men det kommer inte försvinna liksom. Så är det ju bara, så att det man får säga är att...
Tror du verkligen inte att det kommer försvinna? Jag menar, saker förändras och jag tycker någonstans att han ger väl ändå svaret i sitt eget mejl här, att på många sätt är ju de allsvenska läktarna en sista bastion för den här ganska destruktiva machokulturen. Den finns ju där, men andra destruktiva kulturer har ju förändrats genom åren. Rasismen har försvunnit från svenska läktare. Det har varit tidigare då det har varit homofobiska uttryck och så här. Och någonstans är väl det en av de sista fortsätta striderna att även få bort den här typen av dåliga uttryck då. Jag tycker inte man kan inte prata om att man har en rakt igenom positiv supporter- och läktarkultur när man som supporterförening här då i Djurgårdens fall nu överhuvudtaget inte reagerar på en sån här grej och att det är en hel klack liksom som står bakom det. Okej, liksom om det kommer enskilda från individer då, det kan ju kanske vara svårt att skydda sig mot, eller om man ska säga att få alla att uppträda och bete sig helt normalt liksom. Men här är det ju då från en hel klack, och ja, det tycker jag helt enkelt att då får man väl gå ut från Djurgårds supportroll och förklara, därför är det viktigt för oss att sjunga horungar och sjunga om det, för att jag menar, annars väcker det ju reaktioner. Mm. Och det är väl någonstans bra att det väcker reaktioner, för det är väl en sak, det som kan få saker och ting att förändras över tid. Jag tror inte det kommer vara lika bekvämt för klackar att använda sådana här uttryck. Nej. Framöver, i framtiden.
Så här, jag tror inte att supportföreningar överlag i Sverige eller klackar anser att de bara ska stå för en rakt igenom positiv och trevlig supportkultur, utan de tror inte de tycker att det är deras uppgift, tror jag inte, så tror jag att det är mångas uppfattning. Jag tror också att om man skulle gå in och så här aktivt komma med pekpinnar om vad man får skrika och hur en läktare ska låta liksom, och vilken typ av ramsor man har, då tror jag att det bara blir roligare att skrika så liksom. Då blir det en motståndshandling liksom.
Men även om det skulle vara rasism till exempel, så här, om de uttrycker rasistiska uttryck och så kommer man med pekpinnar, använder inga rasistiska uttryck,
jag tycker inte det kan jämställas med rasism där. Jag tycker
och inte homofobi det. Heller.
Nej, horung är ju inte homofobiskt. Däremot är det ju ett pissigt språkbruk. Tråkigt, det låter brutalt och vulgärt i öronen på de som inte hört det tidigare. Jag skulle personligen inte skrika det eller säga det liksom, på öppen plats så liksom, eller ens i hemmet. Men jag tycker inte att det, jag tror liksom bara att det skulle vara kontraproduktivt om man skulle liksom dra igång en kampanj mot den ramsan liksom. Jag tror bara att det blir något förbjudet och farligt och roligt att skrika då istället. Så, men samtidigt, jag förstår att det finns luckor i det här resonemanget då, för jag
kan, och en sansad debatt om det är väl inte fel att föra?
Nej, verkligen inte. Och jag kan förstå att man blir, vadå, jag menar, det är klart att det är läskigt som ett litet barn att höra så många människor skrika det liksom. Och det är ju någonting som ingen skulle säga hemma eller på arbetsplatsen och så vidare. Så där. Men många tycker ju att man kan, många tycker att det måste finnas en slags frizon på läktaren där man får uttrycka sina känslor.
Vi tar en sista läsarfråga. Det handlar om Östersunds FK. Och det gäller, de har ju varit många turer där, men nu har de ju gjort val av en ny ordförande. Och jag skrev och kallade honom för Bo Kindberg Ottosson i samband med att han valdes. Menar på att det kanske är en av Kindbergs hantlangare det här då. Då fick jag svar från en mejlare om att Bo Ottosson var minsann en rättskaffens man och en mycket hederlig person. Så att vi får väl ge Bo Kindberg Ottosson en chans då. Men hur som helst gick ju det här årsmötet till på ett lite speciellt sätt, eller det vart i alla fall omdiskuterat i efterhand. Man gjorde en ny tolkning av stadgarna, och en konsekvens av det var att spelartruppen också kom in och röstade, vilket fällde avgörandet då för Bo Ottosson. Har man på ett regelvidrigt sätt kringgått föreningsdemokratin, skulle du säga?
Jag tycker så här, att om man ska utmana Daniel Kindberg och hans kompanjoner i Östersund, då får man räkna med att det kommer bli svårt helt enkelt. Då kan, får man, även om det känns jobbigt, får man nästan räkna med att någon tänjer på reglerna och att man kommer med hela A-laget och rösta och att man på så sätt gör allt för att mobilisera sina krafter. Jag gillar inte riktigt det här gnället i efterhand. Man får väl fan, om man ska utmana Kindberg om makten i Östersunds FK, då får man ju dyka upp med mer än 31 personer. Det är liksom inte starkt nog. Man får liksom, då får man väl samla ihop 100 personer i Östersund och klara detta då. Och kan man inte göra det, nej, då har man väl inte en tillräckligt stark organisation helt enkelt. Då vill man väl inte tillräckligt mycket. Jag tycker inte, man kan inte dyka upp med 31 personer på ett årsmöte och bli överraskad eller besviken på att man inte vinner striden. Alltså för demokrati är liksom, demokrati kan vara smutsigt liksom, och även vara en demokrati. Så att jag betackar mig för den typen av krokodiltårar helt enkelt, och hade önskat att motståndet där i Östersund var starkare då i så fall.
De får läsa en läxa till nästa årsmöte då, att ska man utmana liksom personer som kan verka ganska hänsynslösa, så gäller det att kunna alla knep i boken. Inte hålla på och skylla på annat än det man själv faktiskt kan påverka. De har gjort det här inom ramen för föreningsdemokratin, och därmed är det ju egentligen inte så mycket att säga om det.
Ja, exakt. Jag säger som The Wire, if you come at the king, you best not miss, helt enkelt. Så är det bara.
Så är det. Däremot så kan man ifrågasätta Bo Kindberg Ottossons verklighetsförankring då, eller om han då saknar en sådan, med tanke på att hans första kommentar var så här efter att han hade blivit vald: jag hoppas att jag och min styrelse kan göra nytta för föreningen, så att vi kan göra förutsättningar för lagledning och fotbollsspelare att vinna SM först och sen gå ut i Europa. Och med tanke på vad ÖFK hittills har presterat i Allsvenskan, så ska jag säga att det är väldigt, väldigt långt ifrån att förverkligas. Och jag tror aldrig att Östersund kommer vinna Allsvenskan. Den tiden är, deras tid i den delen av tabellen är på många sätt förbi, skulle jag tro.
Det är inte det jag reagerar på mest när jag hör det citatet. Det är att Bo Kindberg Ottosson säger att de ska vinna SM. Det är i sak helt korrekt. Men har man följt Östersund de senaste åren, så har man märkt att Daniel Kindberg har alltid använt ett annat ord för SM-guld eller vinna Allsvenskan. Han har alltid sagt vi ska vinna mästerskapet som ensam i Sverige under 80 år gammal. Han har konstant använt ordet mästerskap. Så på det sättet så är jag ändå glad av att Bo Ottosson har kommit in och använt ordet SM.
Men du menar att Bo Kindberg Ottosson kanske inte är Kindbergs hantlangare rakt av då?
Ja, det där är väl lite tydligaste ledtråden till att det kan förhålla sig på ett annat sätt.
Vi får se. Jag tackar dig, Per Boman, för att du har varit med i Allsvenska podden med dina kloka synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat, och Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.